Her på Den Anden Radio har vi tidligere beskæftiget os med nordiske børnebogsforfattere, og i de kommende uger genudsender vi programmer om Astrid Lindgren i Vimmerby, Torbjørn Ehner i Kardemommeby, Tove Jansson i Mumidalen, samt Gunilla Bergstrøm, som har tegnet Alfons Håberg gennem 40 år. Og det er hende, det drejer sig om i denne uge. Vi har fanget hende på Sveriges ambassade i anledning af hendes seneste bog, Alfons med supersækken. Og vi spørger blandt andet om, hvorfor Alfons Håberg ikke har en mor.
Alle børn i Norden kender denne melodi og ved, at den betyder Alfons Åberg. Alfons Åbergs forfattermor, Gunilla Bergstrøm, har skrevet og tegnet ham igennem 35 år. Og der er nu udgivet 25 bøger om Alfons Åberg, og næsten lige så mange tegnefilm er der lavet om ham. Og i anledning af udgivelsen af den seneste bog og oversættelsen til dansk, var Gunilla Bergstrøm inviteret til Sveriges ambassade i København for at fortælle om den bog, som altså hedder Alfons og styrkesækken, eller Alfons og supersækken, som den hedder på dansk. Radio Norden var med og fik også et interview med Gunilla Bergstrøm.
Først havde jeg en historie, og jeg var väldigt nytänd på att få lov att illustrera och rita och teckna som jag tycker är roligt verkligen. Och jag var ju journalist så att det var ju mycket skriva och nu öppnades det denna möjlighet att göra bilder. Och då hade jag gjort en bok innan som var till lite större barn och den fick jag illustrera så då väcktes intresset. Och så hade jag historien först. Mm. Jag hade en historia som jag tyckte var skojig. Det var en unge som inte ville sova och föräldrarna var så snälla och läste saga och hämtade vatten och dricka och gjorde allt vad ungen bad om tills det var föräldrarna som somnade. Och jag älskade den. Jag tyckte det var så roligt det här. Jag tänkte, det där är roligt att rita i bild. Men jag behöver ju några aktörer. Någon måste ju utföra detta.
Ja.
Och då satte jag mig ner. Jag hade inte barn själv ens då. Och kunde inget om barnböcker. Så att jag tittade i bokhandeln. Hur ser böcker ut idag? Det var ju inte alls som jag tyckte var roligt. Jag måste ju rita en pojke som inte vill sova. Och så gick jag hem. Jag fick ju passa på en lördag söndag. Och jag ritade avlånga och trekantiga och alla möjliga pojkar en hel lördag söndag. Och det var en 7, 8, 9 förslag. Och till slut hittade jag en. Han skulle inte vara söt. Inte insmickrande söt. Och inte allt för buspojke, säger vi på svenska. En riktig, som där du vet, som har en död råtta i fickan och bara en tand är slagit ut en tand. Utan en vanlig person, lite både, han skulle inte vara söt men ändå hygglig eller trivsam, säger vi på svenska. Mm. Och då blev det till slut den här knubbiga, runda figuren som är ganska ful om man ska vara ärlig. Han är ju inte, ja, man är inte vacker i alla fall. Och så tänkte jag, men lite små hårstrån upp till, så fick han det där lilla håret. Och då kändes han lite mjuk och god, och sen var det klart. Så blev det.
Ja. Och så skulle han också ha ett namn.
Ja, och det, ja, vad ska han heta? För mig var det var ju en svensk bok jag skulle skriva. Och inte Bergström i alla fall, för det heter jag själv. Men något vanligt svenskt. Åberg är bra. Men så var det här med förnamn, det är tråkigt med förnamn och så kom jag på min lilla syster när vi var små. Och på landet där vi var på sommaren hade vi ett par grannar, en man och en hustru som hette Lisa och Alfons. Och de var så snälla. De var ganska gamla och där kunde man gå och få höra sagor och de sjöng med oss och hade goda kakor och karameller, bolscher säger ni i Danmark. När de var, det var så roligt att vara hos dem och det var till slut så att våra föräldrar sa nu får ni inte springa inne hos Alfons och Lisa jämt, de blir trötta, förstår ni? Och vi ville ju så gärna dit. För vi tyckte så mycket om dem. Och så fick min lilla syster en ny docka. Och hon tyckte hon lekte mycket med dockor. Men på den tiden, det här var ju 1940, 49, 50, 51 ungefär. På den tiden fanns det ju bara flickdockor. Så könlöst var livet på den tiden. Och så hade hon fått sin docka och så frågade henne, har du döpt din docka? Vad ska den heta för någonting? Ja, Alfons, sa hon då. Och jag var ju stora syster så jag skrattade ju elak, stygg då, hånskrattade. Hahaha, det är ju ett pojknamn. Det kan ju inte din docka heta. Ja, det gör ingenting för att jag tycker Alfons är fint. Så hette hennes docka Alfons, fast det var en flicka. Och det där tänkte jag på nu när jag var vuxen. Men Alfons, Åman, Åström, Åberg. Så blev det Åberg då. Ja.
Och det vill så säga att figuren, den tegnade figur och så den fortällande person, att det kom samtidigt så?
Ja, historien hade jag ju egentligen innan. Nu skulle den här lilla pojken göra allt. Han skulle ju tjata och be och få vatten och få en saga till och gå upp och kissa. Och det ena, han skulle ha sin gåsa, nallebjörn eller vad heter det, teddybär. Och, ja, så att då var ju pojken klar. Då var det ju bara att komma igång med att rita ut den här kvällsberättelsen. Ja.
Och han bor ju samman med sin far. Och där är det ju man tänker på. Hvordan er det med de her børn, der ikke har nogen mor? Pippi Langstrømpe har heller ikke nogen mor. Hvad gør man ved møderne? Slår I møderne ihjel i de her historier? Hvorfor må de ikke have en mor?
Nej, ja. Egentligen var det bara att jag var trött på alla mammor. De som man hade sett då i bokhandeln. Jag var ju inte kunnig på barnböcker. Jag visste ju ingenting och det var nog bra det. Utan jag gjorde som jag själv ville. Och då, jag har själv en, jag hade två pappor som liten, mina föräldrar skilde sig och båda gifte om sig. Så att jag fick ju både en ny pappa och en min gamla. Och min gamla pappa, min riktiga pappa var en väldigt, han ägnade sig mycket åt oss barn. Han var rolig och hittade på med oss och var med oss och tog oss på allvar. Han kunde prata om Bertram Russell och Einstein och stjärnhimlen och inlandsisen och hur det var förr i världen. Men han kunde lika gärna leka på golvet med oss. Och det var väldigt, en pappa var för mig en sympatisk person. Och så valde jag en pappa här. Mm.
Och du syns inte att han skulle ha en mor?
Det har jag inte sagt. Det är läsarna som säger. Ja. Han är ju i alla fall född så någon kvinnlig hormon har väl varit med i bilden. Nej, jag hade inga planer med det alls och det var ingen pedagogisk fint eller alls utan jag, det var pappan och pojken och så kom det några böcker till och jag hade nog i tankarna att det skulle dyka upp syskon då för jag hade ju själv många syskon som barn. Och som vuxen med för den delen. Men det blev, det passade aldrig, stämde aldrig riktigt. Och det kan fortfarande vara så att jag tänker en vacker dag dyker nog syskonen upp. Men mamman, det var ju så uppseendeväckande att det inte fanns en mamma i en bok. Det tyckte jag faktiskt var konstigt. Och jag tycker det är ännu konstigare idag när det finns så många olika sorters homoäktenskap och plastföräldrar kallar vi det för i Sverige. Och extra papper och extra mammor och... Ja, hela familjebilden är ju annorlunda. Men efter ett slag tänkte jag att det kanske är bra. Jag tycker själv om berättelser som är lite, som vuxen, berättelser som är lite diffusa. Och det, alla känner igen den här underbara filmavslutet med kärleksparet på tåg. Perrongen, tåget ska gå och de skiljer sig. Och tåget åker och han vinkar, eller gjorde han inte det och hon stod kvar. Vad betyder det? Fick de varandra? Eller, det där kan man ju gå och undra över. Och då tänkte jag, det är ju också många barn som upplever idag eller då att föräldrarna är skilda. Eller de kan ha en mamma som är död. Alltså låt varje barn tolka detta som de vill. Hon kan sitta i fängelse, hon kan ju vara narkoman på långvård eller vad det heter. Nej, jag tycker det ska vara en öppen fråga faktiskt.
För jag tror heller inte barnen nödvändigtvis tänker över det. De tar Alfons Åberg och hans far till sig. Och de tänker inte nödvändigtvis på att det manglar en mor i dina böcker.
Nej, men tänker man, jag tror faktiskt att det alltid är, ja, jag tycker att de som frågar, det är föräldrar som frågar, men vad är mamman? Det är vi vuxna som har, fortfarande har den bilden att det måste finnas ett par.
Ja. Ja.
Det är väl en urbild kanske, men då kan man också fråga, vad är syskonen? Eller hur stor del av släkten måste jag redovisa för att berätta en liten berättelse? Och så vill jag också, för mig är det faktiskt roligare att det är den vuxnas värld kontra barnets värld. Och ibland förstår de varandra och ibland gör de inte det alls. Och det är det spelet mellan vuxenvärlden och barnvärlden som är intressant. Och då tycker jag inte det är så viktigt om det är en pappa eller mamma som kollisionen uppstår med.
Du har mange læsere i Norden, i hele Norden. Tror du, der er en særlig appel til nordiske børn i forhold til for eksempel, hvad skal vi sige, italienske, spanske børn? Er der en kulturel mentalitetsforskel? Noget, der appellerer mere til nordiske børn i dine bøger, end måske andre børn i andre lande?
Altså, dette er jo, det kan jo ikke forfatteren selv vete. Man kan ikke vete det. Jag får ju ofta frågan, vad är det som gör att Alfons fortfarande är populär? Ja, hur ska jag kunna veta det? Det skulle jag gärna vilja veta, då har jag ett recept. Då har jag en uppskrift. Då kan vi följa den. Men så enkelt är det inte. Men däremot så är det ju att branschen, förlagen, förläggarna, kulturskribenterna har ju olika bakgrund och kultur i ett katolskt land. Eller i USA eller i Skandinavien. Så att inköpare, tryckare, förläggare, de har ju sina bilder av, och det här passar väl inte för barn. Det kan jag tänka mig, att så är det.
Ja.
Men för mig, jag har ju sett att Alfons var faktiskt den första moderna bok i Sverige som någonsin har blivit översatt till arabiska. Och det var tidigt, det var början på 80-talet. Ja, jag tänkte väl inte så mycket på det. Jag visste väl inget om arabvärlden då. Men det var ju spännande. Och då började ju texten från ett annat håll. Och bilderna fick ju kastas om då. Så att man bläddrade i rätt ordning. Yeah, yeah. Nej, det var ju spännande. Men sen visade det sig att de hade ju, väckte ju uppseende i många arabländer som de åkte, som de visade sig. Då berättade den kvinnan som Dar al-Mona heter förlaget. Hon berättade sen efteråt att jag frågade, ja, men vad tycker de med en pappa som går med förkläde och uppfostrar sina barn? Och det är ingenting, sa hon. Det är precis, det stämmer precis med arabiska pappans roll. Det är han som har hand om sonens uppfostran. Så där var det inte det minsta radikalt eller annorlunda. Och det var ju skojigt, tyckte jag. Så olika kan det vara. Vi tycker att det var modernt och för dem var det, ja, pappan ska ha ordning på sina söner. Där fick jag i så fall.
Yeah.
Men sen kan man ju säga att i Amerika de första åren, för det trodde ju det svenska förlaget, det här blir nog bra i Amerika. Men de tyckte han är för ful.
Ja.
Han är inte fin, söt nog. Och det tycker jag ju var hedersamt, för jag är inte intresserad av söta barn. Men idag så har ju amerikanerna själva många fula figurer. Simpsons är ju inte så vackra heller.
Du skriver också en helt annan type böcker. Du skriver böcker om skilsmisser och sjukdom. Hvordan arbetar du och hvordan kombinerar du de två slags litteratur?
Ja, men det har varit i perioder. Alltså, om skilsmissa, det var ju faktiskt debutboken. Och det var ju länge, länge sedan nu. Men senare så kom ju böckerna om Bill och Bolla, heter de på svenska, som heter Lilla Lullu Lyckepott, tror jag den heter.
Yeah.
Ja. Och den handlar ju inte bara om Lullu Lyckepott, utan allra mest om familjen. Som, hon är ju utvecklingsstörd och handikappad, kan man ju kalla det för. Då. Och det beror på att jag har själv två barn och dottern den yngsta är utvecklingsstörd. Och den skrev jag säkert som en enda stor härlig lycka att få skoja om ett väldigt allvarligt ämne. Och få skratta och visa på gott och ont hur besvärligt det här är. Men hur vi ändå var förtjusta i denna lilla syster som var så annorlunda. Och det är ju inte så att man planerar att nu ska jag skriva en bok som befriar mig. Eller nu ska jag skriva en bok om barn som är rädda att börja skolan. Utan jag tycker att jag blir anfallen av någon idé. Så var det verkligen. Mm. Och det här med det handikappade barnet, den kom ju till många år. Hon var nog 6-7 år då innan när den skrevs. Då var det ju dels att jag själv fick skriva av mig allt ilska. Arghet, eller vad heter det på danska? Ilska.
Argskap.
Argskap, ja. Som jag hade haft att ingenting funkade hemma. Och ungen drog ner gardinerna och maten skvätte ut över bordet. Och det var så jobbigt och så jobbigt. Och så andra stunder så kunde hon gå omkring och sjunga och vi skrattade. Och vi tyckte hon var så söt och glad. Och det var upp och ner och upp och ner. Och jag kände att det finns nästan... Jag tyckte att det saknades böcker. Ärliga böcker om den här situationen.
Ja, simpelthen bara beskriv sådan en situation på en naturlig måde.
Ja, utan att det är romantiserat och utan att det är sentimentalt eller patetiskt. Mm. Eller det finns ju alltid exempel i världslitteraturen på föräldrar med handikappade barn där föräldrarna har satsat hela sitt liv på detta. Föräldrarna satsar allt. De kan betala miljoner för att hitta en expert som ska frälsa det här sjuka barnet. Va? Och det är ju sjukt. Mm. Det är inte heller ett normalt föräldraskap. Nej. Så jag ville skriva om det. Jag ville skriva om det med en godmodig ton i alla fall. Ja.
Är det något du stadigvæk skriver om?
Ja, jag noterar mycket om det. Men nu har ju, kan man ju också säga att nu är hon ju vuxen flicka, en vuxen dam. Och problemet är för mig inte så akut för mig också. Nej. Det känns nästan att man en gång tyckte att det här var så onaturligt och hemskt och annorlunda och omskakande. Det bevisar ju egentligen bara en sak. Att jag var fruktansvärt fördomsfull den gången. Ja. Och idag tycker jag inte att det är så fruktansvärt annorlunda. Utan folk är på många sätt. Nej. Det är bara det att det är väldigt jobbigt för den som... Det är opraktiskt att ha ett handikappat familjemedlem. Ja.
Men skriver du så andra böcker om ämner som skilsmisse som du har gjort?
Nej, det gör jag inte.
Nej, du skriver kun om Alfons Åberg.
Ja, det har jag väl gjort nu. Det är ju mycket som det drar med sig. Det är ju teateruppsättning, man ska läsa igenom manus. Man ska
och tegnefilm.
Ja, och läsa storyboard. Man ska läsa igenom manus på främmande språk och se att de inte har förvanskat allt för mycket. Eller ändrat på slutet. Det förekommer. Alltså jag har ju blivit noga med att bevara karaktären även om det är en teaterspel eller en bok eller en... Så att jag har ju anställd, jag är ju bolag nu och ett anställd.
Din seneste bog om Alfons Åberg, den er netop udkommet. Alfons med supersækken kalder vi den i Danmark. Super styrkesækken kalder I den.
I svensk, på svensk.
På svensk, ja. Og i modsætning til alle de andre Alfons bøger, som har stærke farver på, så er den her sådan lidt mere bleg i det.
Den skulle egentligen varit ännu mer blek om jag hade fått som jag ville. För jag ville nog att den skulle vara alldeles vit. Men jag förstod ju att det blir ett konstigt omslag också. Mm. Boken handlar ju egentligen som vanligt i Alfons värld att det är en realistisk värld. Det är vardag och det är kläder och mat och verklighet. I mina böcker finns ju inga sagor, mysterier eller planeter eller någonting. Men det här ska vara verklighet. Men Alfons har drömt på natten. Och då vill jag att när drömmen börjar, då ska det vara färger. Massor med färger, och det är det också. Det är färg ända till drömmen tar slut. Och så landar han i verkligheten som vanligt med sin pappa. Så att det var ett sätt att skoja och skilja mellan verkligt och drömliv.
Gunilla Bergstrøm fortalte om Alfons Åberg og sit liv med ham til Kirsten Rønn.